Som rubrik för den här predikan så har jag, som Anna sa, sagt bönen, sanningens och tillitens språk. Och jag vill inleda med att läsa från Matteus 6, 5-8. När ni ber så ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att det ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Låt oss be. Herre, jag ber att du ska göra ditt ord levande för oss. Och jag ber om din välsignelse, ditt tilltal och din vägledning för alla som deltar i den här gudstjänsten. Och tack för din närvaro hos var och en, oavsett plats, oavsett livssituation och oavsett sinnesstämning just nu. Amen. Jag tycker uppriktigt sagt att det är svårt att tala om bön. När jag igår eftermiddag, efter många turer fram och tillbaka, fick klart för mig att det föll på min lott att predika om bön idag, så kan jag säga att jag var inte direkt entusiastisk. Tvärtom. För jag tycker att det här med bön, det är så stort. Det är så mångfacetterat. Vad ska man säga och vad ska man välja att inte säga? Och vi kan be på så många olika sätt, tänker jag. Vi har ju den klassiska nödtelefonen. Gode Gud, hjälp mig. En bön som säkert en stor del av den svenska befolkningen någon gång har bett i en krissituation. Och jag tänker att bön kan vara som en boxboll också. Alltså så att jag i vissa lägen i livet behöver jag en boxboll där jag vrålar ut min livssmärta, min ångest, det som plågar mig, min vrede, min förtvivlan. Och det kan kännas som en boxboll. Ibland kanske jag till och med vrålar, hur kan du Gud? Och jag tänker till min tröst att Bibeln är full av sådana böner. Det är bara att titta in i Psaltaren, så finns det gott om böner som är precis så. Bibeln är en enormt märklig bok som inte censurerar någonting. Allt är i öppen dager. Och vi kan komma inför Gud med värsta önskelistan. Vi har en massa saker som vi oroar oss för och som vi önskar oss, både för oss själva och för andra människor. Ta hand om den Gud. Bry dig om den Gud. Hjälp mig med det här Gud. Och så har vi en lista på 20-30 punkter som vi tar oss igenom. Och det är också en slags bön. Är det okej? Får vi be på det här sättet? De här olika exemplen som jag gett. Ja, Det får vi. Vi till och med uppmanas att göra det. Gör er inga bekymmer för någonting, utan låt Gud i allt få veta era önskningar, står det i Bibeln. Eller kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Eller för den delen, kasta era bekymmer på mig. Kasta era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Att det finns verkligen en öppenhet från Guds sida. En inbjudan att verkligen komma med allt det vi bär på. Men det finns faktiskt en restriktion. Och ni frågar mig, får man be hur som helst? Då skulle jag säga nej. Det finns en sak som är viktig. Och det är att vi ber i sanning. Att vi håller oss till sanningen när vi ber. För den enda kontaktytan vi har med Gud är faktiskt sanningen. Vi ska be i ande och sanning, står det. Sanningen är grunden för tillit och förtroende. Om jag underhåller sanningen i en relation, så kan jag inte bygga upp en tillitsfull relation. Lögnerna och hemligheterna kommer emellan oss. När mina barn var små, det är de inte längre, men när de var små och det närmade sig jul, så kom de med sina önskelistor. Och varje jul så var det samma sak. Jag önskar mig ett nytt dataspel, och så det dataspelet, och så det tv-spelet. Och de visste naturligtvis att jag egentligen ville att de skulle önska sig något annat än ännu ett dataspel. Men ville jag i det läget att de skulle censurera sig själva och säga något annat än de egentligen önskar sig? Skulle de komma och säga, ja pappa, jag önskar mig ett Dostojevskijs samlade verk. Det vill jag verkligen. Nej, det skulle jag verkligen inte. För det skulle inte vara ett tillitsfullt förhållande. Jag ville verkligen att de skulle säga att de önskar sig dataspel. Jag ville verkligen att vi skulle ha en tillitsfull relation. Inga lögner. Och jag tänker att det är likadant med bönen. Vi uppmanas att vara raka och ärliga. Kom med alla era önskningar. Kasta era bördor på mig. Jag tänker att sanningen och tillit, det är nyckelord för bönen. Vi behöver inte sätta upp regelverk för hur vi ska be. Vi behöver inte alls göra det komplicerat. Men vi behöver vara sanna i vår bön. Och vi behöver också vara sanna när det gäller oss själva. När vi kommer inför Gud, så kan vi inte komma med våra tjusiga fasader och vår falska självbild och våra livslögner. Det funkar inte. Vi måste vara sanna om oss själva när vi närmar oss Gud. Och jag tänker att det finns en slags befrielse i det. Det är sanningen som ska göra oss fria. Sen kan det ju vara så att vi inte vet hur vi ska be eller vad vi ska be. Det kan vara komplexa situationer där vi känner att vi verkligen inte kan formulera oss. Eller det kan definitivt finnas lägen i livet, det tror jag många av oss har erfarenhet, där det är för tungt. Vi orkar inte formulera några böner. Vi orkar inte säga några ord överhuvudtaget. Orden kan stå oss upp i halsen. Jag har egen erfarenhet av det, jag lovar. Men då är det så att vi får vara sanna inför Gud om just den situationen. Vi får vara sanna om att just nu orkar jag bara inte någonting. Och det är så fint uttänkt att vi i de lägena faktiskt inte behöver formulera oss. Vi läste i den text som jag läste att er fader vet vad ni behöver redan innan ni bett om det. Och vi läste i den text som Anna läste att anden stöder oss i vår svaghet. Alltså när vi inte känner att vi klarar att formulera oss, då kliver anden in och hjälper oss. Och den här bibeltexten från Romarbrevet fortsätter och beskriver det här så exakt. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen ska vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi behöver inte vara präktiga och högpresterande inför Gud. Vi kan vara helt tomma på ord. Det viktiga det är att vi oavsett livssituation är sanna och ärliga inför Gud. De kristna kallas på åtminstone något ställe i Bibeln för sanningens barn. Sanningens barn, jag tycker det är ett underbart vackert uttryck. Bönen är också tillitens språk. Bön handlar ju om relationen till Gud. Och när vi ska mäta en relations kvalitet, då är måttstocken vi kan använda tillit. En relations kvalitet återspeglas i den tillit som finns i relationen. Tilliten till Gud är samma sak. Och tilliten växer vart efter vi får erfarenhet av Gud. Och vi märker att han inte är en passiv åskådare. Jag har den erfarenheten att Gud faktiskt har varit med och gripit in och interagerat i mitt liv. Jag har märkt att han faktiskt har varit med mig i de mörka passagerna i livet. Och att jag på något sätt väldigt ofta har fått svar på bön. Så tilliten, den växer och stärks vart efter vi mognar som människor och kristna. Och det innebär bland annat att vi låter Gud få vara Gud. Vi kan ju vara benägna ibland att göra bönen till en väldigt preciserad begäran. En detaljerat äskande. Jag har en plan, Gud. Jag har ett problem och jag tänkte lösa det så här, men jag behöver ditt benägna bistånd. Tack på förhand. Men den mogna, tillitsfulla bönen, när bönen är tillitens språk, då blir det istället: Gud, du som vill mig väl, liksom du vill gott för alla människor, låt din vilja ske. Och i den tillitsfulla bönen så får vi kapitulera inför Gud. Jag får släppa taget om mitt ego, mina begränsade perspektiv och be: ske din vilja. Och då hittar jag på något sätt den rätta rollfördelningen mellan Gud och mig. Jag får vara människa och Gud får vara Gud. Bönen blir tillitens språk. I den text som jag läste inledningsvis från Matteus, när fortsättningen är den, så introducerar Jesus Fader vår. Lärjungarna som följde med honom varje dag hade ju sett att han gång på gång på gång drog sig undan i enskildhet och bad. Och de blev nyfikna. Vad är det han gör egentligen? Hur ber han? Och de var ju, tror jag, nästan lika självupptagna som jag. Upptagna av sin egen prestige och framgång och det ena och det andra. Och de småtjafsade om vem som var främst om dem, och de försökte positionera sig inför Jesus. Och där kommer de i sin självupptagenhet, tänker jag. Jag kanske är lite väl sarkastisk, men så tänker jag. Och så kommer de: Gud, Jesus, hur ska vi be egentligen? Och jag tror, min bild är att Jesus log inombords när han introducerade Fader vår. För den är ju så brutal i det att den vänder bort fokus från oss själva. Så här ska ni be, sa han. Låt ditt namn bli ärat, Gud. Låt din vilja ske, Gud. Låt ditt rike komma, Gud. Ja, ge mig lite bröd för dagen. Det räcker. Och förlåt mig, liksom jag ska förlåta andra. Och på slutet kommer bönen att få slippa prövningar. Och det vill vi verkligen. Slippa prövningar. Jag är tacksam för den strofen, för att annars skulle inte Fader vår kännas riktigt ärlig för mig när jag skulle be den. Men Fader vår är verkligen skriven i tillitens språk. Låt ditt namn bli helgat. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Jag har pratat mycket om hur vi formulerar våra böner. Om orden och språket. Men tillitens språk kan också vara tystnaden. Nu tänkte jag berätta lite om min fru, som ju syns i den här kameran ibland. Anna, alltså. Jag är väldigt förtjust i henne, kan jag erkänna. Och jag tycker väldigt mycket om att vara med henne. Nu ler hon lite hulta och sitter i bänken här. Men så är det. Och under coronatiden här så har vi jobbat hemma båda två ganska mycket. Anna sitter disciplinerad och arbetsam i ett rum med dörren stängd. Och jag sitter inte alls lika disciplinerad och arbetsam i ett annat rum. Jag ser henne inte. Jag hör henne inte, men jag känner hennes närvaro. Och hon har en märklig positiv inverkan på mig, fast jag varken ser eller hör henne. Ibland åker vi bil också. Vi älskar att åka bil tillsammans till Rygga, lägga mil efter mil och kan sitta tysta med varandra och njuta av varandras närvaro faktiskt. Och sen så kanske dyker upp någonting och så säger vi några ord och sen så tystnar vi igen. Det påminner faktiskt väldigt mycket om min relation med Gud. Därför att han finns där hela tiden närvarande. Och när jag är stilla så kan jag känna den tillitsfulla närvaron. Jag behöver inga ord, jag behöver inga fraser. Bara vara i en tillitsfull närvaro. Det finns förutsättningar för det här som måste vara uppfyllda. Vi måste faktiskt ta oss tid till stillhet. Om jag inte gör det så händer inte det här. Vi måste också, ett annat kriterium för den tillitsfulla tystnadens närvaro, det är att vi har en sann gudsbild av en Gud som är kärleksfull och barmhärtig. Allt för många kristna lever med en bild av en Gud som är en dömande Gud. Och de måste prestera för att duga. Och då blir stillheten snarare hotfull och skrämmande. Man skyndar iväg istället för att kämpa vidare för att duga. Och det tredje kriteriet för att kunna vara i den närvarande tillitsfulla tystnaden, tillitens bön, det är att man har en bild av var Gud är. Gud är i universum. Han är överallt. Och detta fantastiska, helt avgörande, och han är också i mig. här nära, närmare än du anar, som vi säger. När Jesus är på väg att lämna jordelivet och han ska ta farväl av lärjungarna, så ber han en lång innerlig bön för dem. Och så slutar han: jag har gjort mitt namn känt för dem för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Hörrni, det här är verkligen motsatsen till social distansering. Längre bort än så kan man inte komma. Och mer intensivt nära kan vi inte ens i vår fantasi föreställa oss än det som föreskrivs för relationen mellan Gud och människa. Och ska vi kunna vara i närvaron, i tystnadens tillitsfulla närvaro, så måste vi inse att Gud är inte långt där borta, så vi måste koppla upp oss via någon skraltig länk, utan han är ständigt närvarande, närmare än vi anar. Så var stilla, ha en sann bild av en kärleksfull Gud och inse att Gud är inte långt borta. Då öppnar sig vägen för den tillitsfulla tystnadens bön. Så, det var några ord om sanningens och tillitens språk. Låt mig få sammanfatta med de punkter som jag tycker har varit viktigast för mig att försöka säga. 1. Vi ska inte censurera oss själva när vi ber. Det viktiga är att vi är sanna. Att vi på ett ärligt sätt uttrycker precis vad vi känner, vad vi längtar efter, vad vi önskar oss. Det är den bön som är sanningens språk. 2. Andlig mognad innebär att min tillit steg för steg fördjupas. Jag låter Gud vara Gud. Och allt mer så innebär min bön att jag kapitulerar och ber: låt din vilja ske, Gud. Men när jag summerar så här, det sista var ju tillitens språk. När jag summerar så här så kan det låta som en motsägelse. Å ena sidan ska jag vara sann och säga vad jag innerst vill. Å andra sidan ska jag be: låt din vilja ske. Men det är inte en motsägelse. Sanningen och tilliten får vara och finnas sida vid sida i våra böner. En av de mest berörande bönerna i hela Bibeln är för mig den bön Jesus bad i Getsemane. I stor vånda, i våldsam ångest, så ber han där. Han vet vad som ligger framför. Han ska bli gripen, han ska bli förhörd, han ska bli torterad, han ska bli korsfäst och han ska dö. Och han ber i ångesten inför detta: Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Om det är möjligt, så låt mig få slippa det här. Jag vill inte det här. Det är sanningens språk. Men han slutar inte bönen med det. Han lägger till: men inte som jag vill, utan som du vill. Och han upprepar den bönen ytterligare 2 gånger. Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. Det är den totala tillitens språk som sonen känner inför sin älskande fader. Så blir bönen både sanningens och tillitens språk. Och vi får följa Jesu exempel och göra vår bön till sanningens och tillitens språk. Då blir våra böner något som hjälper oss att leva i sanning och i tillit. Och det tillhör det viktigaste i livet. Låt oss be. Gud, tack för att jag och mina vänner får vara barn inför dig. Barn som du uppmanar att vara sanna. Att vi får uttrycka utan att förställa oss, utan att retuschera, så får vi säga till dig vad vi önskar och vi längtar efter. Vi tackar dig för sanningens språk. Och tack också Gud för att vi får vandra med dig och växa i tillit genom de erfarenheter vi vinner av att vara med dig och se hur du verkar i vårt liv. Låt ditt ord få bära frukt i vårt liv. Amen.